Vi har spelat in i mer än 2 veckor. Och jag märker att Torsten i alla möjliga olika sammanhang för in samtalet på den läkare som skrev ut all morfin till honom på 00-talet. Det är som att Torsten vill berätta något men inte kan. Jag får små anekdoter, små bitar av information. Det är som att det kliar i Torsten att få berätta hela historien. Men jag får nöja mig med olika fragment. Som till exempel berättelsen om hur läkaren blev så förmögen. Och om den påstådda relationen läkaren hade till en societetskvinna. En miljardär som på dödsbädden bestämde sig för att testamentera 200 miljoner kronor till honom. Förutsatt att han kunde göra henne en sista tjänst.
Alltid när man träffade honom innan man hade säga hej, hej, vad vill du ha? Och så var blocket framme, va? Hej, vad vill du ha idag, Torsten? Jag vill ha en bostad. Jaha, vadå? Ja, jag är vräkt. Ja, men snälla då, Torsten, kan du hjälpa mig med en sak, sa han. Du vet. Ja, ja. Och jag är ju tillsammans, som ni vet. Men inte du bög? Jo, men jag är tillsammans med lite också. Och nu ska ju dö. Hon har cancer i hela kroppen. Men hon vill ha en sista kärleksakt. Och jag har ju aldrig haft det med henne. Jag kan ju inte det. Vad ska jag göra, hörni? För att hon ska ge mig lite kaffepengar sen. Skriva över på mig. Och då hade de här sexbutikerna, de fanns ju där nere vid gul och blå och så på den tiden, de få som fanns. Och då så sa jag, men du, gör så här. Säg att du är blyg och vill ha samlag i mörker. Och så går du, du vet, ner och köper en sån där låtsaspenis som man kan sätta på sig. Och så har du samlag.
Varför?
För hans kaffepengar.
Det blev en låtsaspenis.
Ja, just det har jag inte tänkt på. För att hon ligger ju på privathem på Sofia eget rum, en liten våning där. Och vi kan ju släcka ner nu, det är vinter, det är jättebra. Jag har provat det. Sen försvann han, rusandes mot Klara kvarteren där då. Och sen så möter han oss ungefär en vecka senare på samma ställe. Och när han ser oss så blir han så jätteglad. Så, Torsten, jag lyckades. Jag lyckades med. Jag fick ett samlag. Hon var så överlycklig.
Hallå.
Hon var så glad för vår kärleksstund. Så hon skrev över snabbt innan hennes söner kom 200 miljoner. Till lite kaffepengar. Och jag blev så glad för det är precis vad jag behövde.
Till slut är jag så nyfiken på hur det gick till när läkaren dog. Att jag frågade Torsten rakt ut.
Ja du Sigge.
Jag vet ju inte mer än vad som har stått i tidningarna. Torsten ska ha befunnit sig i läkarens lägenhet strax innan han dog och blev därför indragen i mordutredningen.
Det var ju många år som sagt som jag överhuvudtaget... Ja, men det gick faktiskt 17 år innan jag talade med honom en gång.
Du pratar om Rickard nu?
Ja. Du talade med honom en gång på telefon. Av olika anledningar. Folk i hans närhet i Paris som han bodde då ville att jag skulle ringa till honom, vilket jag gjorde. Det var ett samtal på 3 eller 4 minuter och mycket obehagligt. Då mådde han dåligt. Man fruktade för hans väl och ve. Så det var en galopperande drickperiod. Alltså. Men jag nådde ju inte fram till honom på något sätt. Och det är enda gången under den tiden, under resten av tiden han levde han sitt liv i Paris och sedermera i Normandie. Och det är först nu som vi möts. Och jag levde ju mitt liv här hemma som en mycket förvirrad narkoman och hårt arbetande teaterman. Vid ett tillfälle mötte en doktor som var på väg att bli överläkare på psykiatrin på Sankt Görans sjukhus vid namn. Han var psykiatriker och vistades på Dramaten väldigt mycket i korridorerna där, lunchrummet och i serveringen omkring Dramaten. Han var klart intresserad av att bli vän med väldigt många kända Dramaten-aktörer och aktriser, och vilket jag utnyttjade så tillvida att jag hade ju precis börjat min morfinperiod. Och vid den här tiden så ett halvår fram i tiden så jobbade jag på Uppsala stadsteater, repeterade det som skulle ha premiär 3 månader senare, nämligen Gustav III och Strindberg. Jag började, jag tog inte det här jävla tåget som man kunde ta, som man kan ta ju en gång i kvarten till Uppsala på Stockholms central, utan jag tog taxi. Men det hämtade mig och så stannade han alltid vid jag åkte upp och så ringde på, där så hade han upplagda sprutor med morfin då, va? Och då så fick ju han se mitt arsle, vilket han gillade, va? Och så satte han sprutorna i arslet. Och så var det nog med det. Detta pågick ju hela tiden, va? Plus att han skrev ut ohämmat liksom. På den här tiden så var ju narkotiska preparat inte på särskilda blanketter. Det var alltså innan man införde det. Så det var väldigt lätt att skriva ut. Man kunde skriva ut 500 morfintabletter, alltså 500 paket per gång på varje blankett.
Vad betalade du per liksom besök?
Nej, ingenting. Ingenting.
Uh-huh. What's in it for him?
Semitasslet till exempel. Han tyckte det var helt okej. Okay. Det tyckte jag också. Så länge han lät vara liksom, lät arslet vara, bara satt och spruta där. Ja, i alla fall så småningom så eskalerade mitt missbruk mer och mer, och sen så hade Gustav III premiär med stor framgång, fick dock läggas ner efter 16 föreställningar, då föreställningen som var 3,5 timme lång en kväll var över 6 timmar lång. Vad jag hade framför mig då var en uppsättning av Långdags varm mot natt att börja repeteras i februari året därpå. Och nu så var det då november månad. Jag var tvungen att göra en avgiftning och allt det där.
Inför Långdagsfärd mot natt, ja. Du var tvungen att bli ren. Ja, just det.
Ja, och inför mig själv också. Det är ju så att vi missbrukar, vi har ingen medicin vi kan ta när suget kommer. Utan vi har bara möten vi kan gå på. Eller behandling, va. Som blir då den medicin som vi inte kan hälla i oss, va. Mm. Så ser det ut idag, och det är den enda medicin vi missbrukare kan ha, va? Och så länge det inte finns något annat så är det ett väldigt bra alternativ, tycker jag.
Just det, så om man inte är alkis så tar Antabus då. Det är ju ingen medicin, men det i alla fall kan ju hindra.
Ja, fast alkoholisten, ärkealkoholisten tar ju sitt alkoholintag även med Antabus i sig, va? Den skiter ju i det. Den skiter. Ja. Eller så gör man som man ser in i höger ljumske en antabuskapsel. Och så blir man alkoholsugen, då tar man en kökskniv, för man har ingen annan kniv, och sprättar upp hela jävla kroppen, va? Så här, till stor jävla blodig massa, och tar ur den här jävla kapseln och sen så dricker man. Alltså, då ligger missbruket på en väldigt hög nivå, va? Men så var det. Men i alla fall, så vad ett möte på anonyma narkomaner och anonyma alkoholister gör, det är att de förstör njutningen av påtänningen. Alltså, samvetet blir för stort, va? Mm. Så därför är det jävligt bra. Ja, vidare i alla fall. En dag så står jag i systemkön och köper en flaska Martin Bianco som jag drack för den tiden. Och så ser jag 2 kassor längre fram, så ser jag som inte jag träffat sedan den här tiden då jag åkte hem till honom varje morgon innan repetitionerna på Uppsala stadsteater Gustav III började. Och det har ju nu gått över ett halvår sedan. Och när han ser mig så rycker han till. Han drar upp sina händer och värjer sig liksom, som han liksom måttar ett slag. Och då förstår jag, men gud, han har tagit på sig. För vad som händer är ju att jag tar en överdos och dör ju. Just det, det har jag berättat om, ja. Då för ett halvår tidigare sen. Och det är den döden då, där jag vaknar upp i. Det är den döden som han känner sig ansvarig över när han får syn på mig i systemkön. Och då tänker jag, men gud, det där ska ju inte han bära själv, tänker jag på, va, efter. Det ska han ju fan inte göra. För det här var ju 2 mäns dödslängtan på något sätt som förenades, va, i det här. Va. Mm. Jag måste lyfta 50% av hans börda. Han ska inte, det är helt fel att han ska bära 100% av det. Så att en dag så ser jag mig bara själv komma gåendes på Skedegatan och gå förbi hans port. Nu, kanske någon vecka senare, va. Nu är det mitt i sommaren. Nu är läge. Så att jag väntar in någon som går in där i den här porten, och då går jag in, åker upp till honom, han öppnar dörren och han blir jätterädd. Nej, det är lugnt. Och sen så berättar jag om allting, hur han ska se på det här, och han blir jätteglad och väldigt tacksam.
Och du är ren, så att säga.
Ja, relativt.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, men har dragit igång ganska ordentligt sen sist. Han körde då amfetamin som festdrog, men har dragit amfetamin, börjat med amfetamin som dagsdrog och provat och morfin, bara för att jag provade det så skulle han prova det och det gillade han och så blandade han det där. Men i alla fall, en kväll, jag låser aldrig min lägenhet av någon anledning. En kväll när jag kommer hem till Kungsa Strand, då går jag av taxin, slantar av den och går upp i min lägenhet på en trappa i kolsvart. Stänger under kolsvart. Nu så gör jag som alltid, jag trevar med vänsterhanden på vänster sida efter knappen som man tänder upp handen på. Där, precis när jag börjar närma mig knappen, där tar en annan hand i kolmörkret i min hand. Fruktansvärt otäckt. Greppar tag och så tänds det upp. Då står fyra killar där. Var och en stora som Jakobsberg då. Och påstår att jag tagit någon växel på 30 000 som jag skulle lämna tillbaka. Jag vet ingenting om det. Sen börjar en misshandel av mig som förvandlar mig till oigenkännlighet. Det finns då bilder att titta på för den som så vill. Du ser inte att det är jag. Jag är så misshandlad. Alltså man slår sönder mig. Alltså, det hela sker i tre stationer kan man säga. I hallen, i vardagsrummet och sen till höger, det vill säga köket. I köket där så halkar jag som bicykletas halkning, va? Pjum, rakt upp i luften i mitt eget blod, va? Jag förlorar liksom väldigt mycket blod. Så jag halkar i mitt eget blod.
Gör det fortfarande, alltså jag tänker att i början gör det ont, men att kroppen börjar bedöva sig själv.
De två, tre första smällarna gör ont, sen gör det inte ont längre. Då ska du veta att jag är väldigt stryktålig. Jag är inte bra på att slåss, jag är stark. Jag är väldigt stark och jag är väldigt stryktålig. Jag kan ta hur mycket stryk som helst i princip. Efter tre smällar så gör det inte ont längre. Det känns ungefär som ja, en robust klapp på kinden, va? När de slår. Känns det. Men de använder sig av, du vet, på den här tiden så är såna här stora jävla kassettbandspelare som man bär med sig, va? Liksom till olika musikfester och så, ute på Gärdet och i Hagaparken. Man ställer, vet, de här gigantiska, va? Du vet vilka jag menar.
Bergsprängare kallas det.
Ja, bergsprängare kallas de, just det. Ja, sådana tar man liksom och slår i ansiktet på, bam, bam, bam. Och du vet, bultsaxar tar man fram, va, och börjar liksom ska klippa av liksom könsdelar och fingrar och hela köret, va. Sen ska vi, slagen är inte liksom effektiva till 100%, va. De här killarna kan slåss och de använder sig av sin teknik givetvis, men de är nedtagna kan jag tänka mig till 30-40% för att de är så pass kolade eller vad de nu går på, va. Det är något de går på som gör att slagen inte blir distinkta, va, utan de blir distinkta bara 60-70%, vilket gör också att deras psyker inte, deras intellekt inte hänger med hela tiden när jag ropar hjälp, hjälp, de märker knappt att jag ropar det, och jag har väldigt hög röst, va. Så, men det tar ändå över 30 minuter, eller ganska exakt 30 minuter innan i slutläget där, precis när jag halkat i blodet och en kille har mantlat osäkrat en sån här Gluck-revolver emot mitt huvud. Och jag blir fullständigt liksom kall och likgiltig. Som jag blir i sådana situationer. Du har gjort allt annat, gör det också. Och sparkar honom i skrevet, va? Med mina sista krafter. Där spränger en piketgrupp dörren som de har låst, va? Sex poliser rusar in. Och bojar de där fyra killarna.
Och sen så ut i köket där jag ligger. Ah, flänkar. Och så lyser han på mig och ser plötsligt jag. Bara för att lampan i köket har gått, va? Så det är därför han fick lampan. Och ser plötsligt blodet, ser plötsligt jag ser ut. Nej, nej, nej. Rör inte. Han är livrädd. Han börjar skrika nästan. Alltså av det han ser. Mm. Säger till honom att ge mig den här whiskyflaskan, som, vodkaflaskan som står bakom honom. Nej, nej. Du får inte dricka något. Men ge mig den, säger jag, för fan. Och så ger jag mig den. Sen säger jag, nu, du måste på akuten. Ja, 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 men jag har ingen ambulans här nu inte. Så nu får ni köra mig upp till akuten på Karolinska. Och så får ni låta bli och ringa och tjäna 5000 på Expressen, va? Mm. Kan ni låta bli det? Kan ni vara så jävla schyssta här nu? Och låta bli det, säger jag. Och sen så, ja, men du får inte åka i vår piketbuss. Ja, men nu åker jag i piketbuss. Och det gör jag då. De sätter mig där på golvet och kör dem upp med Karolinska. Och sen så kollar då en sån här läkare mig då i röntgen, kör in mig i röntgen 3 gånger. Varför hon gör det 3 gånger? Bara för att det är helt otroligt, du har blivit så misshandlad man kan bli. Och du har ändå inte brutit någonting i hela kroppen. Förut, och alltså dina kindben som är så höga, de åker ju direkt. De är totalt oskadade, det enda som är i 2 revben som är brutna. Mm. Och de växer ut av sig själv, vi behöver alltså inte göra någonting. Och sen frågar hon, vad vill du ha för psykiatrisk hjälp nu då? Vadå psykiatrisk hjälp? Ja, jag ska inte ha en psykiatrisk hjälp nu. Jag ska härifrån nu. Men Torsten, alltså, det finns de som inte går ut för resten av sina liv efter en sån här händelse. Ja, men det gör jag, så. Och det gör jag. Jag kan då tala om att det, hon hade ju helt rätt i det där. Och givetvis skulle jag underkasta mig någon psykiatrisk hjälp där. För det är en utvikelse här. Det som är att jag idag, det här är då 20 år sedan, 19 år sedan. Det som är idag är att jag inte kan ha någon bakom mig, va? Jag blir fullständigt paniskt livrädd. Jag vet inte vad jag ska ta vägen, va? Så fort någon går bakom mig, va? I alla fall, jag kan inte bo hemma, säger poliserna, för det här är en brottsplats. Och så betalar de ett vanligt enkelrum på Hotell Amaranten där på Kungsholmen för 3 nätter. Och redan vid andra dagen där, så säger hotellchefen där, hörru Torsten, kan du tänka dig att låta bli att gå ut rummet och gå till matsalen till frukosten, så får du, kan du få bo här i lilla sviten här för samma pris de här nätterna som är kvar, och bara som en fördel för dig. Och vi hämtar upp frukosten vad du vill ha på silver i vagn här, för att folk blir så rädda när du visar dig i matsalen för du ser så vanställd ut. Ja, kiss, ja. Sen när det där försvinner så fortsätter jag bo i sviten, och som bor i huset bredvid säger, du kan fortsätta bo här, så bor du nära mig, det är väldigt bra. Så jag, visst, och så betalar liksom 2 månader i den här sviten, va? Och sen då så börjar då föreställningar 4 dagar i veckan, och sen ständigt liksom umgänge med, va? Mm. Där jag på något sätt, där han har förstått att det där med sex och mig, det funkar inte, va? Men då blir jag allt annat för honom. Hans mamma precis dött, så jag blir hans mamma, jag blir hans pappa.
Är han en skön person att vara runt? Är han trevlig
och snäll? Ja, han är väldigt, väldigt trevlig och ganska rolig faktiskt. Eller väldigt rolig stundtals. Och väldigt, alltså väldigt rolig eller väldigt tråkig. Antingen eller, va? Du sätter dövöra till, antingen sätter du dövöra till och somnar, eller så lyssnar du liksom med stor liksom entusiasm. Beroende på vad han tar upp för ämne. Det är en människa som känner sig väldigt förfördelad i livet och tycker väldigt synd om sig själv, och bara det är ju väldigt roligt någonstans att iaktta.
Ja, visst.
Och jag då som iakttagare tycker det här är väldigt, väldigt roligt. Men jag deltar också med honom i hans, och hjälper honom då att bli herre över sin pojkvän som han har, som heter, får givetvis klippa bort, som bor 2 trappor upp. Och det är då den här historien kommer. Så sen plötsligt, jag, Torsten, du förstår, min pojkvän, han bor längst upp här i min fastighet. Han äger alltså hela fastigheten, det vill säga 19 våningar. Plus att han gjort en del pengar själv. Till exempel genom att vara pojkvän till lite kaffepengar på 30 miljoner, som jag sa. Mm. Då säger min pojk, han bara skäller på mig och jag bara blir gråare och gråare och allting. Så här, kan jag få låna din tuffa skimpaj? Och så kan du lära mig att bli lite aggressiv. Jag är så aggressionshämmad.
Och då lär jag honom det genom övningar, genom fysiska övningar, alla Konstantin Stanislavski som är vår stora teaterpedagog inom teatervärlden då, inom skådespeleri, skråt, så är Konstantin Stanislavski egentligen den enda pedagogen värt namnet, va? För det är den enda pedagogik som finns för skådespeleri, det vill säga de fysiska handlingarnas metod. Och därför så lärde jag så här: okej, du ska alltså säga ifrån till din pojkvän, du gör det så här att du tar näven och så slår du den i bordet så här. Så framkallar den fysiska aktiviteten en aggression. Alltså din kropp, och jag minnas hur du liksom känner dig när du blir förbannad, va? Förstår du? Sådana enkla övningar gör jag med honom. Och när då jobbat med honom.
Var han en bra elev?
Han var väldigt bra elev. Han var faktiskt väldigt bra elev. Och efter 2 dagar då så... så är han då färdig att gå upp och sätta åt sin pojkvän att nu får du jävla mig, vad bra, du kan inte hålla på och köra med mig på det här viset. Då ska han bara in på toaletten först, där han väl intager sina intramuskulära injektioner, sina preparat, alltså, som då en blandning av morfin och amfetamin. Sen kommer han ut utan byxor och kalsonger, med ett manligt organ som jag aldrig har sett maken till tidigare, eller så, som går liksom, vi talar om att alltså, det ser inte klokt ut alltså. Alltså, och det är då halverigerat, va? Det kan ju inte bli mycket än halverigerat alltså rent fysiologiskt då, va? Eftersom det alltså blodet kan förmår ju inte täcka hela den längden. Så att där kommer han ut då med något monster mellan benen. Så ja, nu är jag, varför kommer du ut naken för med kuken så här? Ja, jag tänker att du skulle ägga honom lite samtidigt. Ja, gör som du vill. Visst, men snälla, visa inte mig det där nu. Det vill jag se. Ta på en skynk där och så går du upp nu. Och så gör du det här nu som jag har sagt till dig. Är du redo för det här? Ja, men så lovar du. Jag gör så att jag har telefonen här, va? Jag har telefonen här. Och den sätter jag på högtalaren. Så att, jag ringer upp ditt nummer och så har högtalaren på. Så hör du ju hela tiden vad som händer där uppe. Ja, visst, jag lyssnar. Lovar du att du kvar här kommer? Ja, nu jävla ska han få! Nu jävla är det dags! Och sen så springer han upp 2 trappor till torn. Våningen då, som är en väldigt fin torn våning på 3 rum där bor. Och så ringer han på, jag hör allt. Jaså, där är du, säger lite stödigt. Ja, hör jag. Kan jag komma in? Jaha. Och så går in. Oj då. Sen börjar sin vanliga liksom att han ska liksom liksom få ner, liksom ta ner honom, vara taskig mot honom. Men det går inte, för att han ser ju ett bord och klämmer näven i bordet. Jävlar! Och sen så tar han kommandot där, va? Och det var ju ganska roligt att lyssna på till en viss del. Sen stängde jag av det där. Sen kom han ner då alldeles överlycklig och halvtimme senare. Ja jävlar. Nu ska jag iväg här och hämta min morfin. Jag måste till Skele, för jag ska hämta massor med sprutor och kanyler också. Som jag har skrivit ut här nu. Nu måste jag iväg. Vid det här laget som sagt så är det ju vinter, va? Alltså det är november månad, va? Vi snackar om det nu. Ute så faller den första snön. Han tar upp då sin lilla tax som han dessutom har. Det är en tax som är uppfödd på i stort sett bara oxfilé. Därav ett brock i asslet som är 2 meter långt. Väldigt obehagligt att se. Putte heter han, och det är hans älskling. Om jag är älskling så är jag väl älskling nummer 2, va? Sen så är det Putte som är älskling nummer 1. Då ska han ta bilen. Och så här, men ska du verkligen ta bilen? Du är bra på den. Ska jag verkligen göra det? Ja. Och så tar han upp den här brockhunden, taxen, Putte sätter i höger sida här på armhålan. Men han har inga kalsonger på sig. Vänta nu, han springer omkring med detta halvstånd. Nu rusar han över Skelgatan. Det är jävligt liksom slirigt i trafiken. Det är fullt av sån blötsnö på vägen. Så blåser plötsligt den här rocken upp, va? Och där springer denna människa med denna gigantiska erektion, va? Och med Putte i höger sida, va? Och liksom alla ser och alla stannar, och han rusar in i bilen, backar bilen, bryr sig inte om man kör över på andra sidan som man ska, utan kör emot trafiken på samma sida och därigenom också mot bilfälgarna, va? Alltså mot bakdelen av bilarna. Och mot slutet av, så långt jag kan se, där Skelgatan korsas av den gatan som går upp till polishuset. Är du med?
Ja, ja. Ja.
Så är det en gammal tant med någon packning som hon rullar och samtidigt som har en sån här bock käpp, alltså inte en dubbelkäpp liksom, som hon på något sätt tar med en hand och sen där som hon rullar, som han bara kör rätt över så kärringen åker upp 2 meter i luften så bara rakt ner. Och hon dör väl förmodligen, men det är samma, tänker jag. Nu ser det här, slänger sig ut i bilen, tittar till höger, till vänster, allting, och rusar emot sin port, va? Men hinner inte särskilt långt förrän fotgängare tar honom. Och så kommer polisen. Och sen så försvinner de i en polisbil. Sen kommer han hem 3 timmar senare. Jag sitter kvar där ens länge. Måste veta vad som har hänt. 2 poliser kör hem honom och kommer. Så, nu säger de att jag ska få fängelse. Och så är jag bög! Ja, men det är det. Och det är ju fängelse som väntar honom. Det här människan, mycket riktigt som jag sa, hon måste ha död direkt, tänker jag. Och mycket riktigt gjorde hon, tanten, hon dör. Det är, jag vet inte vad det går, faller i brottslagen, en dråp eller vad det är. Väldigt ledsamt och väldigt tragiskt. Och, och då blir han svart på något sätt när han förstår att han ska fängelse. Det förstår jag, för att han inte är någon människa med något starkt psyke. Fast en psykiatriker, han förstår ju någonstans att han inte kommer klara av det där, att han kommer att bli beroende på vilken avdelning han hamnar på. Men ja, homosexuella har väl aldrig lett till fängelse, tror jag. Det är min i alla fall, inte erfarenhet, för jag vet ju ingenting om det, men i alla fall mina tankar som jag tänker då och som jag tänker än idag. Hur som haver, andra dagen efter det här så är han som förändrad, va? Han är jävligt svart bara. Borta är de här skratten, borta är liksom det lätt ganska sorglösa hos honom, som är en av de grejerna jag gillar med honom, va? För jag vet att han inte har haft allt för lätt, så kan jag uppskatta det, att han är ganska sorglös med sina sår, men nu går han bara med sina sår, så att säga, va? Han går med dem, är du med? Va? Är du med?
Ja.
Och så plockar han fram någonting som han har, som jag har bett honom någon gång om, där han har sagt nej direkt, va? Väldigt tydligt. Nämligen det kassaskåp som han har, där det står de här morfindunkarna som finns kvar efter som han har haft. För grejen är, just det, när han väl har gjort sexualakten med vill dö direkt och inte 2 dagar eller 2, vad hon har kvar i livet är 2 dagar eller 2 veckor, va? Så vad gör då är att han dödar henne med en stor jävla morfinspruta. Han tar livet av, han tar livet med de här tidsmorden.
Det är hennes önskan.
Ja, det är hennes önskan, ja. Jag har ju bett om det där då, som varande morfinist, så har jag bett honom om det där. Jag vet ju att det är ketogan dessutom. Ketogan är ett särskilt morfin som inte är genuin morfin, utan det är syntetiskt framkallat. Och det är, man läser på biverkningar, de mest vanligaste biverkningar av ketogan, oavsett om man tar det i tablettform eller sprutform, de mest vanliga, det allra vanligaste är eufori, va? Ja, eufori, ja. Så det är såklart att jag suktar på det där kassaskåpet och ser det. Jag tror att jag under mitt umgänge med som vid den här tiden nu närmast 3,5-4 månader har frågat om det här 2 gånger. Och han har varit så otroligt bestämd. Absolut ingen idé. Kommer inte på frågan. Och han säger också med, lika osäker som han är där, lika säker är han här, va? Så att det är ingen idé att fråga. Därför har jag glömt av att det finns överhuvudtaget. Tills nu. 3 dagar efter att polisen har tagit honom och han varit uppe på stationen och att han kommer bli kallad till rättegång för dråp, eller vad det nu faller under i brottslagen, den här döda äldre kvinnan, så öppnar han plötsligt kassaskåpet och tar fram en litedunk som är halvfull med flytande ketogan. Ta Torsten, säger han. Det är på något sätt som man vill ta med mig ner i skiten nu, som man själv ska åka med. Ja. Givetvis eftersom jag är hans livsluft, så måste jag med sig livsluften ner i skiten också. Ja. Och då tittar jag på honom och säger, ställ tillbaka där och lås igen. Jag ska ta lite själv. Och så går han in, tar med sig lite bedunken, så går han in på toaletten. Så här, borta 5 minuter så går han ut igen. Ta nu, Torsten, ta nu.
Nej.
Vad är det som får dig att inte göra det?
Jag har varit nykter så pass länge nu, så att nu så krävs det ganska mycket för att jag ska... Vid det här laget har jag ju varit helt ren i 3 månader. Nej, mer. För fan, jag har varit ren i ett halvår eller något sådär. Så att det ska mer till att förstöra den nykterheten än att han bara slänger fram det där, va? Det måste hända någonting med mig då för att jag då ska börja knarka. Jag måste ha någonting där jag tycker synd om mig själv att knarka på, va? Jag har blivit av mitt finger eller jag har förlorat en lägenhet. Förstår du? Någonting, va? Men så är ju inte fallet. Utan det är bara ett erbjudande jag får som jag inte behöver och som jag inte har räknat med. Därför så är det ganska lätt att avstå. Om än den här kroppsminnet på det här, abstinera på euforin, va, som ketogan i flytande form är. När han kommer ut då ifrån muggen, va, jag säger ta nu, nej, och så sätt det här, det är jag som säger till honom, det är därför han sätter sig mitt emot mig, han gör inte det frivilligt, det är jag som sätter mitt emot mig här nu, sätt det där nu, säger jag. Nu är det så här, nu ska jag berätta för dig vad som gäller. Du kommer att hamna i fängelse, du kommer få ett fängelsestraff på ganska många år som säkert kommer att förmildras och tas ner, va, men under 3 år kommer du inte. Under 3 år på liksom sluten anstalt kommer du inte. Det kommer du inte att fixa. Du kommer, och det är därför du erbjuder mig det där. För du ska ner mig i skit. Och vet du vad jag tycker då? För ditt eget bästa. För mitt bästa också. Och för alla andras bästa där igen. Jag tycker du ska dö. Jag tycker du ska dö. För ditt eget bästa. Det är bara att välja nu. Åk in och genomlid 3 år där. Där du liksom kommer att önska att du hade tillgång till det här morfinet. Och kunde ta en överdos av. Och ångra dig 1000 gånger att du inte gjorde det. Eller ta livet av dig nu. Jag tycker du ska dö nu, säger jag. Med liksom verkligen avstamp och på nuet som huvudord. Nu!
Vadå, för att det är någonting du verkligen tror på?
Ja. Han kommer ju få ett helvete, givetvis. Jag säger ju det mer för hans skull än för min. Plus att jag är förbannad att ha tagit fram det morfinet och vill mig illa. Ja, men jag har ändå gjort en del för honom nu. Jag har suttit där liksom, jag har gett honom lektioner i att liksom säga ifrån och ta, bli herre över sin pojkvän och så vidare, va? Men förstår du? Och så beter han sig så här. Jag blir förbannad, men mest för hans skull och hans framtid. 3 år i fängelse, han kommer få ett helvete där inne. Därför är det bäst för dig att dö nu, säger jag. Och verkligen nu som ett huvudord. Lyssna nu, som ett huvudord. Och när jag säger nu, så kan du räkna en pilsner, 2 pilsner. Där faller han. Ifrån stolen mitt emot mig. Han faller omkull. Framåt. I en infarkt. Alltså han dör där, alltså. Han dör på mitt kommando. Fruktansvärt otäckt. Och jag fattar ju det direkt att han dör. Och just därför så börjar intellektet. Han är inte död. Ta reste lite nu, fan. Svimma så här framför mig. Försöker jag lite liksom lite hjälplöst. Men den där döden är ju liksom mycket, mycket starkare nästan än livet. Va? Den sprider sig över den här våningen som vi sitter i. I det rummet vi sitter i. På 1 minut så har den tagit som en pizza hela jävla kvadratmetrarna, hela jävla våningens yta. Död, bara svart död. Och jag liksom, och då väntar jag, då tar det ungefär 1 minut, sen ser jag mig själv som mördare. Varför då? Jo, bara för att jag har alltid liksom, ja, det där har jag ju bäddat för själv någon gång i barndomen, att jag alltid sitter på det skyldigas bänk, va? Är du med? Jag sätter mig alltid på det skyldigas bänk. Och så även nu. Jag har dödat på. Nej, men det har du inte alls då. Jo, jag har dödat på. Jag har sagt då åt på. Och dö, och så dör han. Jag har alltså mördat på. Nej, jag har. Jo, det har jag. Nu måste jag förhindra att jag ska åka fast som mördare och leva resten av mitt liv bakom lås och bom. Så vad gör då är min dumma. Jag liksom går och tar. Jag ska försvara mitt eget. Jag går och tar en kanyl. Där han har sina kaniner. Och så går jag och drar upp liksom ett par ampuller av någon lugnande medel som heter Stesolid, som är samma som Valium, som jag drar upp i en spruta, 3 stycken sådana ampuller. Och så sätter jag den i handen på honom. Jag sätter den dessutom fel hand, för han är vänsterhänt, jag sätter den i höger hand. Ja. Bara för att, ja, varför gör jag det? Jag fattar inte. Och sen den där jävla hunden, den här brockhunden, den här Putte, va, som jag snackat om, den kryper fram och börjar lukta på liket, va, och kryper upp och sätter sig på bröstkorgen på liket och börjar sakta, medan den liksom tittar ut i det blå, så pissar den bara ner sin husse. Och jag blir liksom helt, jag som liksom aldrig gjort fysiskt liksom mer än jag har ju aldrig gått till attack någonsin i hela mitt liv mot varken människor eller djur. Jag ser det här och liksom blir fullständigt vansinnig. Jag bara liksom rusar fram 3 meter mot hundjäveln och liksom slår en bredsida liksom, allt jag kan, bara för att jag tycker det är så vidigt att den pissar ner honom, va? Den hand som har fött honom i alla år med oxfilé. Och sen så då är grejen, då ska vi veta en sak, att vi vid den här tidpunkten, hade det här skett 24 timmar senare, så hade jag varit en besutten man, för han bestämmer att dagen efter, klockan 3 hemma hos honom, så ska 2 vittnen från hans sida och 2 vittnen från min sida bevittna min och hans namnteckning på det testamente som han nu gör, där han överlämnar all sin egendom, allt han äger och har, i både form av ägandet av fastigheter, ägandet av konst, ägandet av pengar, till ett samlat värde på uppåt miljarden. Va? Mm. Allt detta ska nu överlåtas till Torsten Flink via hans eventuella död. Det ska göras 24 timmar senare, det är lite märkligt. Mm. Därför tar jag med rätten att ur hans... han har en potta, en sån här porslinspotta, där det är guldmynt i. Varje guldmynt är, om man smälter ner det, för han har gett det några gånger till att ta några, gå ner till guldsmed. Det är värt 2000 varje, jag tar en sån näve, va?
Mm.
Och stoppar i fickan och sen går jag ut.
Du tänker att du ändå hade fått 1 miljard ett dygn senare?
Ja, jag har ändå fått 1 miljard senare, som jag tar lite av den egendom som skulle vara min 24 timmar senare. Om jag tar en näve guldmynt så gör jag inte det något. Va? Jag som då inte äger någonting. Ja, så det gör jag. Och så går jag ut därifrån. Och sen dröjer det ju inte länge innan jag har polisen på tråden och så vidare. Och sen så, sen börjar ett evigt förhör och så vidare, som leder fram till att man gör ett beslut att det ska vara ett förhör inför en mordrättegång. Lille Totte liksom har satt sig in. Nu har det gått bra långt liksom. Nu står man liksom, nu ska man liksom... anklagas in. Nu ska man eventuellt åka in i 20-årig straff för mord här, som man inte har begått dessutom, men som man ser sig själv hela tiden har begått då. Och jag har då som min advokat Susanne Urwitz. Och när vi kommer in, alltså jag är på väg dit på morgonen och går förbi då min före detta kvinna och mina barn, det vill säga Annika Enkär och mina barn på Upplandsgatan. För jag har ringt och kollat om hon hade någon vin hemma, och då hade hon en flaska. Det här är en lördag morgon och jag har inga pengar, ingenting. Och det började dessutom mötet klockan 08.45, så det är ingenting som är öppet. Men hon har en flaska vin där fast, som jag hämtar. Och sen så, jag tar då någon jävla tunnelbanan till Frihetsplan och så går jag därifrån. Det är inte långt. Och då så möter de pundare på vägen upp i parken där precis bakom polishuset. Och frågar man om han lugnade hos Helge, och då hade han det. Och jag hade någon 5 trapp på mig, så jag får 4 stycken lugnande tabletter, Rohypnol och sådär. Bara klämmer in med 2, så har jag 2 stycken. Ja. Och sen så går jag då till det här förhöret. Och där möter jag Susanne i foajén och sen så går vi upp då. Och när vi kommer in då i det här förhörsrummet, så sitter då liksom 4 stycken... förhörsledare. Och då drar de igång med den här sprutan. De visar då på kort. Du, den här sprutan här. Varför är den där? Ja, varför är den där? Ja, det är jag som har satt dit den. Ja, du har satt den i fel hand dessutom. Han var ju vänster. Du har satt den i höger hand. Jaha. Och sen så har jag såna utläggningar precis som jag haft nu. Jag är ju väldigt omständig, va? Så varje grej de frågar om talar jag om i 2 timmar. Som säger, snälla Torsten, kan du inte försöka och komprimera ditt tal? Du talar hela tiden, timmar, vi kommer ju ingenstans på det. Ja, men jag är så jävla nervös ju. De ska ju döma mig till mord fast jag inte har begått någon mord. Nej. Ja, i alla fall. Och sen så är det slut på den dagen, så säger då polis, han som är ledare bland dessa 4 förhörsledare. Hörru du Torsten, nu kan vi behålla det här resten av natten tills morgon. Jag
ska ni göra det? Nej, men varför säger du det? Och sen så nästa morgon så är jag på väg till förhöret igen och går Vanhusbron. Då kommer den där förhörsledaren på en motorcykel och säger, hoppa upp här så kan du åka med. Ja visst, men du har ingen hjälm, säger jag. Skitsamma, säger jag. Och så kör vi på. Och så har vi då den dagens rättegång, alltså förhör också. Och så på slutet säger, ja nu så har vi summerat det här och vi summerar att du inte ska upp i någon rättegång. Får se vad åklagaren då som bestämmer gör. Och så väntar vi kvart och så kommer beskedet då, nej du ska inte upp i någon rättegång för nu är det avklarat det här. Och därmed tog den sagan slut. Så det var en riktig saga det.
Återigen gryr dagen vid din bleka skuldra. Genom frostigt glas syns solen som en huldra. Ditt hår, det flyter över hela kudden. Om du var vaken skulle jag ge dig allt det där jag aldrig.
Du har lyssnat på Återföreningen, en exklusiv Podmy-produktion.